This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Juniorpodden som gör nu comeback. Juniorpodden som är kanske Sveriges bästa och kanske enda podcast för juniorhockey. Juniorpodden har funnits i 3 år i rad och nu kommer Juniorpodden att belysa och diskutera frågor och händelser som har med svensk och internationell juniorhockey att göra. Ja, vi kanske får börja presentera oss, eller vad säger du, Andreas?
Ja, men det tycker jag låter som en bra idé.
Jag är ny här, jag har varit med här en vecka, så det är första gången jag är med i Juniorpodden och jag är ny skribent här. Jag heter Mattias Nilsson, jag har Rögle BK som moderklubb, jag bor i Båsta i Skåne. Hockey har jag alltid varit intresserad av, det har varit en grej av mig länge, men framförallt när jag blev intresserad av hockey var 06 när Rögle slog ut Mora och gick upp i SHL för första gången under min levnadstid. Jag är 22 år, så att... jag har inte varit med sådär jättelänge, men några hockeyminnen har jag. Men vem är du, Andreas?
Jag är faktiskt en jämtlänning, född och uppvuxen i Åre. Började spela hockey när jag var 9 år, tror jag. Efter att jag avslutade. Jag höll faktiskt på med skidåkning samtidigt. Sen blev det hockey för fullt. Och jag gick sedan hockeygym i Östersund innan jag valde att plugga vidare till journalist i Umeå i 3 år. Samtidigt som jag tog över som chefredaktör på hockeymagasinet där jag jobbar nu då. Och ja, älskar att få bevaka juniorhockey och att få jobba på den här sidan av hockey-Sverige, om man ska säga, istället för att spela.
Det är kul, man får lite baksidan, man kallar lite den här andra sidan, får man se istället.
Ja, precis. Och det är fantastiskt roligt att få vara med och följa de här unga killarnas och deras resa från TV-pucken till NHL-draften i stort sett. Det är väl någonstans där vi släpper loss dem till att bli seniorspelare. Och det är ett fantastiskt jobb.
Vi kanske säger att Juniorpodden ska komma ut varje onsdag med ett nytt avsnitt varje vecka. Visst är det så?
Ja, precis, det är målsättning.
Precis, och vill man ta kontakt med oss så kan man ju antingen, våra mejladresser står ju på hemsidan under artiklar och så ju. Men man kan även gå med i vår Facebookgrupp Junior Hockeysnack som ju finns. Och vi finns ju på Twitter, Hockeymagasinet, och även på Facebook man kan gilla och skriva till och, ja. Man kan kontakta med oss på många olika vis.
Vi tar jättegärna emot både frågor och förslag på vad vi ska prata om.
Precis, eller om man har eller om man vill ha någonting att tillägga, något som vi diskuterar om, eller så man vill ha någon åsikt om det, så tar vi upp den här och så diskuterar vi det. Tänkte, du börjar bli närmare sig U17-VM. Det är så att det börjar nästa vecka, om jag inte helt fel för mig. Och jag tänkte vi ska börja med lite historik. Alltså lite om U17-VM, vem har vunnit tidigare och vad så här lite. Har du följt U17-VM länge eller?
Jo, alltså det har jag väl egentligen gjort ända sedan jag började på hockeymagasinet. Sen har jag ju liksom inte kunnat vara på plats eller sett varenda match. Men jag har ju sett hur det har gått för dem varje år och på ett sätt följt deras resa. Sen har vi ju turs om lite med matchbevakning. Men jag har hyfsad koll på hur det har gått senaste åren såklart.
Ja, precis. Jag ska erkänna att jag har alltså läst om det, men det är första gången jag sa liksom, om man säger, kolla på det, eller så ordentligt följer det, ska bli följare. Men det ska bli väldigt spännande tycker jag, för det känns som att det är väldigt skickliga och bra lag med i år.
Ja, men så är det ju, så är det ju varje år, och det här är ju en inofficiell VM-turnering kan man säga, som arrangeras av Kanada, är borta i Kanada, och det är ju liksom den första riktigt stora turneringen för de här killarna som är med, och en stor, liksom på ett sätt första gången de faktiskt får med på den stora scenen. Det är mycket medial bevakning, det är publik, och ja, men det är en stor grej för spelarna, framförallt från Sverige då.
Men kan du förklara det lite närmare, det här du sa inofficiell, finns det en officiell turnering också då?
Nej, det är det du inte gör, utan det finns ju ingen officiell U17-VM, utan då har ju Kanada tagit initiativet att göra en inofficiell U17-VM. Så det här är inget en turnering som arrangeras av internationella hockeyförbundet, utan av Kanada som jag förstår det. Så okay. Det är ingen officiell VM-turnering.
Nej. Därför, när jag Ross läste så tänkte jag, när jag började sätta in mig, tänkte jag att det finns ju ingen annan, för detta måste ju vara själva, om man säger, turneringen, men då är det inte det liksom.
Nej, alltså det är ingen officiell turnering. Nej, men det är ju fortfarande en respekterad och prestigefull inofficiell turnering.
Ja, den har ju funnits länge som jag kan förstå det, så ända sedan 1986 som jag kan förstå det. Och förra året så tog ju USA guld, Kanada röd, tog silver, och vi återkommer lite med det här med att Kanada har fler lag, och så tog Tjeckien brons. Men Sverige vann guld 2016.
Det är otroligt bra lag.
Har du lite koll på det laget eller?
Ja, men alltså dels var ju, vi hade ju Adam Bokvist numera borta, där borta. Vi hade Jonathan Berggren, det var Jakob Olofsson, Lukas Wernblom, Nils Höglanden, Hurugle, Fyrpolander, Samuel Fagemo som precis, Rasmus Sandin har också, Samuel Fagemo som nu gör bra från sig. Alltså det är Oskar Bäck, Mikael Skoga. Det är många namn här som har varit bra, och så hade vi ett bra målvaktspar med Olof Lindbom och Lukas Jäglin.
Ja, men det är A och O att ha ett stabilt målvakt, för har man en stabil målvakt så litar backarna på målvakten, och då blir det ett säkert lag tycker jag.
Ja, och det mest anmärkningsvärda med det här laget som vann då var att de hade ju inte med sig Rasmus Dahlin som skulle knappt med.
Vet du varför inte han var med?
Det var nog för att Frölunda inte ville släppa honom om Bernice minns.
Just det,
innan
det är inte officiellt så måste de inte släppa, nej. Eller måste mest med så.
Nej, men jag tror det var Frölunda som stoppade honom helt enkelt. Jag är ganska säker på det. Och Adam Bokvist kommer jag ihåg var skadad inför turneringen. Han hade varit borta 8 veckor med en bruten handled, och kom tillbaka precis till inför turneringen, och sen var han med och sköt ett av de avgörande målen i finalen, kommer jag ihåg. Så att för honom var det här en väldigt stark comeback på något vis, och sen vet vi hur det gick liksom.
Ja, precis. Jag ska se här, Sverige vann ju finalen 2016 mot Canada Black med 2-1. Ja, det stämmer så som du sa, ja. Ska jag kolla lite honom.
Men, och sen var det Fagemo som avgjorde sen.
Ja, det kan jag inte säga, men det var 2-1 i alla fall i finalen. Men i år så är det med, vad blir det? 8 lag är det med i år. Så det är Kanada och 3 lag, Finland, Ryssland, USA, Tjeckien och Sverige. Så det är utdelat i 2 grupper. I grupp A har vi Kanada Black, Kanada White, Tjeckien och USA. I grupp 2, alltså Sveriges grupp, så har vi Kanada Röd, Finland, Ryssland och då Sverige. Men jag har tänkt på en sak här, Andreas. Borde inte Sverige egentligen kunna ha mer än ett lag? För tänk om Kanada, som är väldigt stor hockeynation, kan ha 3 lag. Borde inte Sverige kunna ha grund för mer än ett lag i alla fall?
Jag tror definitivt alla nationer skulle kunna ha fler lag. Anledningen till att Kanada har fler lag tror jag är för att det är de som arrangerar turneringen och ser en väldigt bra möjlighet att lufta så många spelare som möjligt på en väldigt hög nivå. Jag tror det är de som faktiskt nyttjar lite att det är de som bestämmer i den här turneringen. Annars hade det rättvisa varit att alla hade ett lag, men så har det varit i alla tider som jag vet att Kanada har haft flera lag. Och de har ju ett väldigt stort upptagningsområde, så att man kan ju räkna med att alla de här lagen är bra. Så,
för jag tror att, när man tittar lite på, det är ju 0-2 som är med nu i 17. Så känns det som att i alla fall 2 bra lag som skulle kunna få säga väldigt långt, tror jag vi skulle kunna ha med.
Absolut, Sverige har ju en enorm bredd på juniorsidan idag. Och när jag pratat med Åke Blom, alltså förbundskaptenen, så är det precis det han trycker på också. Att det, han är väldigt imponerad av hur otroligt många duktiga juniorer det finns där ute. Och att det är många han har liksom tagit bort här, eller inte tagit med så att säga, som likväl skulle kunna platsa liksom.
Ja, det kan också vara en stor fördel, för det gör ju också att de spelarna som är väl med känner pressen, de presterar ännu bättre för att hålla sin plats. Alltså det blir bra konkurrens, eller man kallar det.
Mm. Och sen är ju 0-2-kulan är otroligt stark. När man tittar på det här laget så är det otroligt många, nu väldigt mycket otroligt här, men det är väldigt många väldigt spännande namn i det här laget som ser ut att gå en ljus framtid.
Ja, men nu när man har tittat igenom och läst på lite nu inför podden, så känns det som att det är många som kommer kunna gå långt i NHL och även i SHL också.
Mm, absolut, potentialen finns. Sen hur det går, det är så svårt att säga. Det är också det som är spänningen med det här. Att de som är så otroligt bra nu behöver ju inte bli de som går hela vägen i slutändan. Men det finns många här som absolut har den potential.
Men jag tycker att Kanada skulle tänka på det och bara ha ett lag. Så det var mycket roligare att se de bästa spelarna i ett lag och konkurrera. För som det är nu så kan jag ta ut 66 spelare. De är inte uppdelade i lagen nu, men de har tagit ut 66 spelare. Det känns inte riktigt så kul. Det har varit roligt att se ett bra Kanada-lag och då liksom. För jag kan tänka mig att något av de här lagen kommer ju vara sämre. För att de kan ju inte hålla hur bra klass som helst i tre lag.
Nej, utan antingen så sprider de ut det, vilket jag tror de brukar göra, att de sprider ut sina stjärnspelare, eller inte stjärnspelare, men de som är bäst i de tre olika lagen, istället för att ha alla bästa i ett lag. Men det här är ju skillnaden mot att ha en inofficiell turnering och en officiell turnering. Hade det varit en officiell turnering som vi var från VM, då hade vi inte sett tre Kanada-lag, då hade vi sett ett toppat Kanada-lag. Så är det.
Men jag är med på det du tänker, men det är någonting jag tycker att de skulle kunna ändra.
Ja, jag håller med dig, och jag tror att det skulle höja kvaliteten ytterligare på den här turneringen, och så kanske man skulle ta med ytterligare någon nation. Nu är det ju bara toppnationerna som är med här, men det är ju Kanada blir här ju nästan en träningsturnering inför framtiden liksom, att ge så många som möjligt chans.
Och kollar man då till exempel grupp 1 då, där Kanada har två lag med, liksom det är inte så kul, för då vet man ju om att ett lag kommer att gå vidare av dem. Alltså de får inte kämpa för det liksom.
Nej.
Och jag tror att de hade fått mer konkurrens alltså bland sina juniorer, och de vet att de bara haft ett lag, och då hade fler pressat sig. Nu vet de att vi har tre lag, så vi kommer med kanske i tredje laget ändå.
Ja, men precis.
Men det kan vi kan ändå inte ändra så mycket, så det kan vi lämna bakom. Men så tycker vi ska gå in på Sveriges trupp istället och titta lite närmare på den. Som det är nu så jag har bara gjort en jämförelse mellan Rysslands trupp och Sveriges trupp, för de andra är inte riktigt släppta ännu ju. Ryssland har tagit ut 28 spelare och Sverige har tagit ut 22. Den genomsnittliga längden på spelarna är 176 i Ryssland och 180 i Sverige. Så Sverige har lite längre spelare. Och spelarna i Sverige väger också mer. De väger i snitt 77,5 och i Ryssland 70. Så det är Sverige har ett lite större och starkare, jag vet inte om man kan kalla det större och lite tyngre lag, kan man säga. Men jag tänkte för er lyssnare skull, så tycker jag det är lättare att vi kan gå igenom och sen position på position. Så vi tar målvakter, backa och sen forward. Så säger de om det?
Absolut, det tycker jag är bra.
Vi kan börja med, de har tagit ut två målvakter. Det är Kalle Klang och Jesper Wahlstedt. Kalle Klang har spelat en stor match tidigare vad jag kunde se. Han var med när Skåne vann TV-pucken. Sen har vi Jesper Wahlstedt som har inte spelat, men han har vunnit U18-bolls bland annat. Och då var han med fast han bara var 15 år. Och han var 14 år när han bronset började, så han har ju varit med redan i ett ung ålder.
Ja, om man ska säga de här två målvakterna, två väldigt stora talanger, inte minst Jesper Wallstedt då, som jag skulle säga är den största målvaktstalangen från Sverige, som Henrik Lundqvist. Det är lätt att dra sådana jämförelser, men med i det här fallet så det här är en unik målvaktstalang. Väldigt stor växt för sin ålder, har alltid varit spelat ett väldigt moget spel. Jag såg honom som 14-åring i J18 Elite i slutspelet när Västerås gick historiskt långt. Mycket tack vare hans storspel då i SM. Och, jag menar, han är ju han var, slog även Viktor Hedmans rekord i J20 Super Elite som den yngsta spelaren någonsin att spela Super Elite. Som målvakt säger det mesta. Så att det här är en extraordinär talang och som kommer vara otroligt viktigt för det här laget. Och sen som du säger, Kalle Klang, det är en väldigt duktig målvakt också som gjorde väldigt bra från sig TV-pucken när Skåne vann.
Ja, det känns som att det kommer bli väldigt hård konkurrens av första spaden. Det känns som att det kan vara till Svars fördel att både att om man har två bra målvakter som vill spela och kan spela och göra det bra.
Mm, absolut. Och jag pratade även med det med Åke Blom. Han sa det att det är inte bara två bra målvakter utan det är två väldigt omtyckta målvakter i laget. Så att, och det är väldigt viktigt också i och med att det är en som kommer stå i båset och vakta dörren. Och den rollen är ganska viktig. Den kan vara ganska underskattad, just båsdörrsrollen. Men den rollen handlar mycket om att faktiskt bidra till en bra energi i båset och här har man då två målvakter som är omtyckta och där den som inte står helt enkelt kan bidra till att även se till att stämningen i båset är bra och att man peppar alla och den biten. Så att det finns, det här är ett otroligt bra målvaktspar.
Ja, det känns, jag tror det kan vara rätt skönt också att veta att man har två bra målvakter som man vet att det känns stabilt där bak.
Absolut. Och något annat kan man inte säga om det här målvaktsparet. Alltså det här kan man gå långt med att ha två så bra målvakter. Inte minst Wallstedt som jag är ganska övertygad om kommer få första spaden med den erfarenhet han har och den nivå han redan är på. Så trots att han är så ung. Alltså han är på gränsen till att redan kunna spela på SHL.
Jag säger, nej men att de då spårar var. Nu drar jag lite parallell till Rögle då du har två bra målvakter till exempel tycker jag. Då spårar de ju varandra och liksom tävlar mot varandra vilket gör att de blir bättre och bättre. Det har vi ju lika en situation här.
Skulle jag vilja säga. Nej men visst är det så. Det är en väldigt fördel liksom. Jag tror stenhårt på det målvaktsparet. Jag tror Åkerblom känner sig väldigt trygg med de två målvakterna också.
Ja, vad sa du? Du hade intervjuat U17 tränare idag, har du pratat med honom då?
Jag pratade precis med förbundskapten. Jag pratade med honom när han tog truppen för någon vecka sedan. Och sen pratade jag faktiskt med honom här i morse inför den här podden mest för att gå igenom lite laget och prova lite om vissa spelare som jag inte hade lika bra koll på som vissa andra.
Vad sa han om målvakterna? Eller vad sa han då?
Nej, men det var ju som jag sa att han är väldigt nöjd med målvaktsparet och inte bara att de är väldigt duktiga utan just det att de är väldigt omtyckta och respekterade i laget och det är en fördel, en väldigt stor fördel såklart. Och sen han var summa summarum väldigt nöjd med målvakten han tagit ut. Även om han också var snabb med att säga att det fanns många andra som också var duktiga som också hade kunnat ta en plats i det laget.
Men det är lite vi pratade om innan att Sverige skulle kunna ha fler lag. Vi har väldigt bra underifrån.
Absolut. Sverige är ju en av världsledande länderna när det gäller just juniorer. Och det syns ju varje gång det är de här landslagsturneringen.
Inte minst JVM bland annat där vi fortfarande, vad är det, 4 år fortfarande obesegrade i gruppspelet.
Ja, nej, men det, så är det ju.
Det följer upp sig liksom. Ja. Jag tänker, ska vi gå över till backlinjen eller vill du lägga till någonting mer på med målvakterna?
Nej, det finns inte så mycket mer att säga det tycker jag, utan vi kan gå vidare.
Då tar vi och vi tittar på backlinjen så tycker jag det känns väldigt stabilt. Det känns som att vi har många bra backar som har varit med förr och många erfarenheter från tidigare mästerskap och även bland annat framgångsrika J18-lag som har fått medaljer och många också med tidigare fått chans att spela J20 och då gjort det väldigt bra tycker jag. Och sen har vi en som jag tycker sticker ut i Helge Grans. Han gjorde det bra CL-debut och även SL-debut i Malmö. Jag tror att han kan bli viktig att ha en sån stabil back som har fått rutin för lite större matcher nu som man kan ta med sig och delge lite trygghet till de andra backarna.
Nej, men du sa ju det precis det Åke Bom var in på också. Och det som är så bra med både Helge Gran och Axel Kundin som har kommit in till den här truppen är att båda är right-backar. Tidigare har de bara haft left-backar det här laget. De två right-backar. Båda är dessutom ganska stora jämfört med de andra backarna så att de har även fått in lite tyngd. Men här är ju Jan som du säger är ju troligtvis det största namnet kanske här. Och sen har jag även gillat det sätt av en sån som Hugo Syf och övriga egentligen. Det är en väldigt spännande backsida.
Ja, men det känns som att det kommer bli svårt att komma igenom Sveriges backlinje.
Ja, och jag tror det är väldigt puckskickliga backar så att det kommer vara... en trygghet för forwardsen att veta att de här backarna kommer kunna snabbt vända spelet och leverera bra passningar i egen zon, vilket kommer göra det svårt för motståndarna att få sätta tryck i deras zon. Så att, ja, men det är skickliga backar som också har bra tvåvägsspel i sig, tror jag. Så att, det är precis vad svensk hockey står för egentligen. Vi ska vara bra på båda sidorna, både vad gäller forwards och backar. Så att, typisk svensk backsida skulle jag säga.
Man ser ju så att många har skett chansen i super lite sånt, fast de bara är 16 år. Många har chansen att spela, men många äldre redan i ung ålder, och det tror jag de kan ha viktig eller bra fördel av att med sig in i turneringen, att de har lite den här rutinen på lite, man kan kalla det större matcher och så, och vara med när det gäller lite mer.
Nej, men så är det ju, och Sverige har ju på något vis senaste åren blivit världsledare när det är just backar. Alltså det är ju bara att titta på NHL och vilka backar har där borta och senaste VM och allt vad det är. Alltså vi är ju världsledare när det gäller att få fram bra backar, och det känns ju som att den här Erik Karlsson, Viktor Hedman, Oliver Ekman Larsson generationen är de som kommer nu här de senaste åren med Rasmus Dahlin och flera, att det är de som har haft dem som idoler, som och det har på något vis fått en catch-up-effekt ute i klubbarna där ute också.
Precis, jag kan bara instämma med dig där totalt. Ska vi gå åt anfallare, och du vill lägga till någonting mer på backarna innan vi går vidare?
Jag känner mig nöjd där också.
Perfekt, då går vi vidare. Det är lite du som är experten här, som sagt, för du har varit med på. Jag kallar det faktiskt experterna. Jag är som sagt, detta är lite de första ungdomsturneringarna jag följer. JVM har jag alltid följt, men de här ungdomsturneringarna har inte jag haft lika bra koll på, så nu är man lite grön inom det, så då får du agera lite expert.
Ja, men det får jag försöka göra då.
Det
även om det är en tung titel så ska jag mitt bäst.
Ja, du klarar det säkert, det bra. Men när man tittar på anfallarna så tycker jag också det känns som stabilt. Det känns som att hela truppen känns stabil rakt igenom. Vi har många som producerar många mål i sina klubblag. Men det som jag tror är viktigt är att få igång Alexander Holtz och Lucas Raymond. För jag tror det är två spelare som kommer bli sjukt viktiga, som ska kunna visa vägen. Som är, de är ju, brukar ju bli kallade lite storstjärnor, och i detta laget får man ändå utkalla dem lite. Och jag tror ändå det är de som måste kunna visa vägen lite för att kunna visa de andra hur du ska göra mål och så här. Alltså, de vet ju, men du förstår vad jag menar.
Absolut. Och men även här, alltså han var ju, om jag sa Åkerbom igen, som det han sa, är att det är en otrolig bredd i det här laget. Men sen måste man även se att det är en väldigt stark spets med typ spelare som du nämner, Alexander Holtz, Lucas Raymond, är ju två väldigt stora talanger i det här laget. Men sen finns det även andra som Seon Nybäck, som värvades till HV71 inför den här säsongen efter att faktiskt övertygat väldigt mycket i Division 2 som 14-åring. Och väldigt spännande spelare. Och det finns andra, det jag framförallt tycker det är väldigt bra med just det här laget om man jämför med det vi annars brukar vara dåliga på i Sverige, är ju målskyttet. Det finns väldigt många målskyttar i det här laget. Holtz är en, kanske den som utmärker sig mest på hela den biten. Då har ju Mattias Syrovski, om jag uttalar namnet rätt, också en målskytt. Som Eriksson Färjestad, också en målskytt. Sion Nybäck, målskytt. Elliot Ekmark är en bra målskytt också. Så att det finns en hel del målskyttar i det här laget, och det tycker jag känns glädjande.
Ja, för det är lite som du säger, det har alltid varit lite Sveriges akilleshäl. Det är även med herrar, alltså överlag, så har jag så svårt att göra mål, känns det som.
Ja, man, men så är det ju.
För tittar man på så här, så nu tar jag bara, när Ryssland möter något så här lite sämre lag så vinner de med typ så här 10-0, men Sverige bara vinner med 4-0. Alltså Sverige har svårt att få fram där. Vi har bra framtida formen, men sen är det svårt att få den lilla sista.
Ja, men det kommer jag ihåg själv när man spelar liksom, det var nästan fult att skjuta en 2-0 situation, och om man jämför med Ryssland och Kanada, men liksom där alla vill göra mål, så är det så att i Sverige så ska det vara lite som serinarna var liksom, man skulle helst passa in pucken i mål liksom. Så att det är något som följer med oss, men jag tror också att jag vet att Svenska Hockeyförbundet jobbar väldigt mycket med just den biten, att det är många klubbar också som har tagit tag med det just målskyttet. Så att, och det här kanske är ett resultat av det, att nu när vi ser det här laget, att det är väldigt många duktiga målskyttar med här, och det känns väldigt positivt.
Ja, för jag, det känns, alltså Kanada har ju den här mentaliteten att de gör ju vad som typ för att få in pucken i mål. Jag kommer ihåg när de körde typ över Henke Lundqvist, det var ju någon gång, alltså så här, de gör ju allt. Det tror jag Sverige behöver ta lite mentalitet av, för då tror jag det, vi hade blivit ännu bättre här med att göra nästan vad som för att göra ett mål.
Ja, men hur många har sett ett väldigt stjärnstarkt svenskt Tre Kronor som i powerplay står och passar runt pucken väldigt vackert men aldrig skjuter, medan Kanada radar upp 5 skyttar som bara står och skjuter tills det är mål. Och det där tror jag vi håller på att lära oss av lite, och det hoppas jag att det blir bättre och bättre.
Precis. Ja, för jag menar, ja, alltså man vinner inte match för genom att skjuta, alltså genom att passa, man måste göra mål. Det är det som är hela grejen.
Ja, helt klart.
Men jag skulle vilja sticka ut hakan lite, för jag tycker att det är riktigt. Jag skulle vilja säga att Sverige kommer gå och vinna hela U17, tror jag.
Ja, men det finns många likheter, tycker jag, med det här laget om man jämför med det som tog guld där 2016-2017, om jag säger rätt. Men sen är det så här att man måste ju verkligen få allting att stämma, liksom. Så är det ju, oavsett hur bra lag du har, det kommer inte finnas något lag de möter som är av en sämre kaliber, utan det kommer vara toppmatch efter toppmatch efter toppmatch. Och då gäller att spel stämmer från första nedsläpp, liksom. Mm. Men det som ändå talar för dem är ju just bredden och i kombination med spetsen, liksom. Men kan Åke Blom bara få pusslet på plats rätt tidigt, så absolut, de kan gå den vägen. Men det gäller ju även att ha studs och allt möjligt med sig. Det finns absolut, i alla fall om jag ska gå i din linje, det finns helt klart material för att gå hela vägen. Det kan jag absolut hålla med.
Eller vad tror du, vad hade du tippat om du, nu får du sticka ut sen.
Men jag säger, det är så svårt med att jag har så dålig koll på de övriga nationerna. Men när jag tittar på det här laget och jämför med tidigare år, så ser jag helt klart att det här laget har en guldpotential. Mm. Alltså det är ett väldigt starkt lag, och ser man bara hållt så sent som idag, gick jag även ut till Hockeymagasinet här idag och sa att deras målsättning är ju att gå hela vägen och ta guldet. Mm. Så att det finns absolut den stämpeln på dem att de kan gå så långt, och det är deras målsättning också.
Men man måste ju ha den målsättningen också, man måste gå in på att vinna ju.
Ja, men särskilt när man kunde spela i Sverige, det är så, vi ska alltid gå för att gå hela vägen, så är det. Så är det alltid.
Och det är väldigt stabilt. Tränartrupp också, vi har till exempel assisterande coach Niklas Hävelin. Han har ju varit med om en del och annat och har väldigt mycket rutin, både som spel och även som coach.
Ja, och jag har ju själv faktiskt haft Åke Blom som tränare.
Och du har haft, hur är han som tränare? Han som är många som inte känner till han kanske.
Nej, det är en väldigt bra juniortränare, skulle jag säga. Det jag tycker hans styrka är mycket, dels att han kan vara både hård, men är alltid väldigt rättvis med sina spelare. Och sen hans rutin talar i för sig. Det är klart att en man som har gjort över 400 SHL-matcher och var kapten i Timrå, och det är klart att unga spelare lyssnar på en sån person, men samtidigt tycker jag att han inte är den här diktatorn i bås heller, utan är pedagogisk och rättvis, liksom. Men han har också en tydlig linje, liksom, och ser till att alla köper den. Mm. Jag skulle säga att jag tycker det är en perfekt juniortränare, och jag tror han kan få ut mycket av det här laget.
Men vad är det för sorts hockey han vill spela? Alltså när du hade han som tränare, vad var det för sorts hockey så vi kommer att se Sveriges U17 spela, rättare sagt?
Jag hade inte så mycket honom som just coach, utan han var ju mer liksom en tränare hade på hockeygymnasiet. Mm. Sen var han ju samtidigt A-lagstränare i Östersund då, som där jag gick. Men han gillar väl på något vis att det ska gå ganska fort, ett ganska rakt spel. Men jag tror också att han på något vis försöker följa liksom Svenska Hockeyförbundets linje nu med hur vi ska spela, liksom. Så att jag tror inte riktigt det är samma spel som han hade i Östersund på den tiden som han nu kör med det här laget, utan det här är ett helt annat material. Mm. Jag tror han kommer att spela ganska snabb hockey och precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Som vi har sett i JVM, så kommer det gå väldigt fort. Man vill vända spelet fort, men man vill samtidigt ha bra kontroll på pucken. Sverige ska ha mycket puck i den här turneringen, det är ganska övertygad om.
Men jag tror att det känns som att svenska laget trivs med puck, att vi vill kunna föra spelet.
Mm. Och det är ju för att vi har så otroligt många skickliga spelare, och inte minst på backsidan. Mm. Om man jämför med Tjeckien, Ryssland, Kanada också till viss del, så är det oftast lite mer stabbiga backar som inte är lika duktiga på skridskorna eller att hålla i pucken, men kanske är mer duktiga på att skjuta och spela tufft liksom. Så svenska backar är oftast väldigt spelskickliga, och det gör ju att hela laget kan hålla pucken mycket bättre.
Mm, precis, det håller jag mycket med om. Men jag tänkte att jag även kollat lite på Rysslands trupp, om du inte vill tillägga något mer om Sverige så kan vi gå över till Ryssland.
Du får jättegärna berätta om Ryssland. Ja.
Nej, jag har kollat lite där. Jag har gått igenom både målvakter, backa och anfallare, eller forwards. Och jag tror första målvakten kommer bli Jaroslav Ashkov, som spelar i Omsk i Ryssland. Han var med och vann broms i Memorial-kappen. Och han hade nog 90% på 91%. Så han kommer bli första målvakten. Jag tror han kommer kunna spika in rätt bra, för han känns som en väldigt stabil målvakt när man tittar. Jag har aldrig sett han spela, men jag har kollat på statistiken. Och då känns som en väldigt stabil målvakt som inte släpper så mycket puckar förbi sig. En stor fördel som jag tror att Ryssland har, det är att många spelare, nästan alla, spelar deras egna hockeyliga MHL. Vi har ju dem inte riktigt här i Sverige, för där är de rätt så utspridda ju, i och med att vi har ju några J20, några J18, och så är det olika division, alltså i norra, södra, och så utdelade ju. Här möter de ju varandra och vissa spelar tillsammans, vilket gör att de känner till varandra, vet hur man spelar och hur de andra spelar och mer. Ja, de är ju kompisar redan när de kommer till laget liksom. Jag vet inte om det är en fördel eller någon nackdel.
Ja, det kan nog vara både och det där. Men ja, jag har faktiskt ingen bra svar på det faktiskt.
Nej, för
jag... det tror jag. Mm. Kan nog vara både fördel och nackdel, men,
Nej, för jag tycker det är ju nog för jag vet till exempel, man har ju Vitrysslands U20-lag, de har ju, spelar ju i, nu tappar jag namnet på ligan, men de spelar i någon underliga i Ryssland, tror jag det är, eller sådär.
Så att, menar, de har, kan det vara VHL?
Det kan det kanske vara, ja. Jag vågar inte riktigt säga, men det är något sånt att Vitrysslands U20-lag spelar i någon liga med, alltså med klubblag. Mm. Så att de spelar alltid ihop. Så det, jag tror det kan,
ja, det för... ja, jag tror det absolut är det man fördelar om man tittar. Det är ju samma typ av program som USA har kört med nu många år med sitt U18-landslag, att de spelar ju i United States Hockey League, alltså den högsta juniorserien i USA. Och bor ju ihop på liksom under hela året liksom, och tränar ihop och spelar träning ihop, och det ser man ju liksom när U18-VM och Ivarinka och de här turneringarna spelas, så är ju USA alltid nästan det bästa laget, just för att de är så otroligt samspelta, och det har ju varit en framgångsrik program för dem också. Det, så att jag tror att det finns absolut fördelar, men det som jag kan tycka är nackdelen med att ha det så med en från Sverige är ju att det blir väldigt fast i att det är de här killarna vi ska satsa på, kontra att man har kontinuerliga uttagen, för det händer ju så otroligt mycket, den här åldern, spelarna utvecklas jättemycket. Och att då bestämma att okej, det här laget ska vi satsa på ett år framåt, så är det liksom så här, men vad händer om, alltså det händer ju så mycket under det året. Det ser man ju liksom, om du tittar på det svenska laget, när de tar ut första truppen inför U18-VM under sommaren, så ser det helt annorlunda ut nästan U18-VM drar igång. För att Axel Jonsson Fjällby till exempel, han var ju inte uttagen i den första truppen, och ingen visste ju knappt vem man var, och sen var han med U18-VM och helt plötsligt var en framträdande spelare och sen nu är han ju snart i NHL. Liksom.
Ja, nu är han stor i julrollen också ju.
Exakt, så jag ser en nackdel med också att låsa upp sig på ett visst antal spelare. Så.
Men i den fördelen jag ser ju, som jag säger, det är det att man spelar ihop så att det blir ett, alltså du känner till ditt lag liksom.
Mm.
Men jag tittar...
Nej, men ja, det har jag med. Ja,
Vitrysslands U20 spelar i deras Vitrysslands extra lig, heter den. Där ligger de sist. Och de har även i grupp A. Sen har de även deras U18-lag i grupp B som också ligger sist. Så det kan väl säga någon del att klubblagen går bättre. I och med att Ryssland gör ungefär samma sak. Man har många av sina i deras ungdomsliga som är MHL i deras ungdomsliga. Lite som vår J18 och J20 och så. Ja.
Mm.
Så det innebär ju att jag tror att det är som sagt som vi pratar om. Det finns både för- och nackdelar.
Ja, så är det man.
Ja. Men om man tar backarna i Ryssland. Så även här känns det väldigt stabilt. Jag skulle nästan vilja säga att det är kanske i Sverigeklass eller lite bättre. För vi har många som har varit med i landslaget innan och vet hur de spelar, så i yngre landslag och även landslag lite ovan, alltså i U18 och sådär. Så det känns som att det kan bli svårt att komma förbi backarna här. Att det blir, man får nu skjuta utifrån, för det kan nog bli svårt att komma in bakom backarna.
Ja, alltså Ryssland blir inte känd för att brukar ha starka backsidor, inte minst på seniornivå. Mm. Utan det brukar så deras Achilles brukar råda upp med liksom tre superkedjor framåt, och så har de väl Finland Sverige på backsidan. Mm. Liksom. Jag har ju skrivit och sett att de här mannen, de har ju 17 VM, är ju inga jag har så bra koll på. Så att hur pass bra de är, jag är ganska övertygad om att det här är duktiga backar. Mm. Om de är lika bra som Sverige, det är inte
jag har inte sett dem spela, så jag går på ett och statistik och hur de har spelat och så det är det man får gå efter, men det jag liksom kunnat läsa fram är att jag tycker att det känns rätt så bra backa. Men, men man har inte sett dem spela, så jag ska inte säga, jag är absolut inte helt hundra så alltså, men det är vad jag har känt. Men om du tar steget över till anfallare, så tycker jag att hålla koll på där är Marat Kuznetsov. Om jag uttalade rätt.
Det var ett bra namn.
Han har spelat många matcher. Han har varit med både i U16 och U17. Han har spelat 24 matcher för landslaget nu i U16 och U17. Han har gjort 11 mål. Och gjort 10 assist. Han har gjort 21 poäng på 24 matcher. Så det tycker jag känns väldigt, väldigt farligt.
Mm.
Så han blir att hålla reda på. Även att hålla reda på Alexander... Vad heter han? Alexander Pashin heter han.
Mm.
Också en spelare som är väldigt farlig framåt, som även han har gjort 11 poäng på 19 matcher. Även han var med både i U16 och U17. Så det känns som en spelare som också kan vara farlig med poäng.
Då kommer nog som vanligt en hel del sådana uppstickare som är väldigt farliga offensivt och sen, individualister.
Precis. Och sen även Vasil Ponomarev. Som han har gjort 27 poäng på 25 matcher. 14 mål och 13 assist. Så han snittar över en poäng per match. Spelare som troligtvis gör mål i varenda match som Ryssland spelar. Det är en kille som man ska se ut och akta sig för. Eller om man vill se mål och hålla koll på han.
Ja, det är spännande.
Så det är tre namn att lägga på minnet. Och som jag sa, Kanada har tagit ut en 66-mans trupp. Och med de har inte delat upp sina, som man kallar det, i olika lagen, eller de tre lagen, utan de har bara, det kommer väl nästa vecka tror jag det står någonting om. Och där är det att hålla koll på Kyle Aucoin och Jacob Parolt. Det blir två spelare att hålla reda på och kolla, som gör samma resa som sina föräldrar gjorde, eller sina pappa gjorde. De spelar också tillsammans i U17 och nu så tar de steget tillsammans i sönerna. Och sen så kommer vi över till Tjeckien. Där har de inte släppt någon trupp nu, men vad jag kan se efter förra U17 så hade de med Nick Malek, som jag nu tar jag minnet, tror var 15 år. Så jag tror att han kommer att vara målvakt i år igen. Om han blir första målvakt vill jag inte uttala mig om, men han är en rutinerad målvakt som har varit med tidigt i ung ålder. Så att
han borde nästan räkna med att han blir första keeper då?
Ja, det vet jag inte. Jag vet inte riktigt vad de andra har tagit ut för några nu.
Mm.
Men han skulle kunna bli. Så när man tittar på hans statistik så skulle han kunna passa som det. Han är 16 år. Han var med i U17 och U16 förra året. Mm. Och hade en räddningsprocent på 91% ungefär. Nej, det gör jag. 87% hade han förra året. Han var med och vann. Han blev utsedd till Tjeckiens U16s bästa målvakt förra säsongen.
Mm.
Så det är en målvakt som jag tror kan bli intressant.
Det är lite det här som är spänningen med U17-VM också, just att man har så otroligt lite koll på de andra nationerna, och men det är någonstans här man får se även deras stjärnor födas lite inför JVM om några år och sådär, liksom att det här är första anhalten för alla nationer att visa upp vad de har för spännande spelare på gång liksom. Så att det ska bli väldigt kul att se även de här nationerna vi precis gått igenom, vad de har för kommande talanger helt enkelt.
Alltså, men är man inte så koll på alla spelare, så det är inte som att du kan läsa på så mycket, utan att du får se vad som händer.
Nej, precis, utan det är ju knappt så att scouterna har någon vidare koll på de här. Och det är därför det kommer att sitta en hel del scouter på läktarna där borta.
Mm. Och många av dem går ju snart in i draften ju.
Ja, men det är ju om några år så kommer ju många av de här spelarna bli valda av de här klubbarna, och det är därför scouter redan nu är på dem liksom, och tittar vad det är för mycket. Dels såklart hur långt de är i utvecklingen, men det handlar mycket om karaktär också.
Ja, om två år så är det dags att drafta, så jag menar, det gäller, man vill ju visa sig redan från början. Det är därför jag tycker sådana här turneringar, ungdomsturneringar, är roligare än liksom herrlagen, för herrlagen har sina platser och sina lön. De behöver liksom inte visa lika mycket, alltså herrarna. Ungdomarna vill ju mer visa att jag är bra, så du ska välja mig, och liksom slå sig in i A-lagen och så här. Därför blir det mycket roligare spel, tycker jag. Du vågar sticka ut saker och säga att det blir roligare spel, för du vill mer visa det. Det är samma i vilket sport som helst. Om du tittar på U21 i fotboll eller JVM, så är det roligare att titta på, för att det är mer lite böljande spel och det är lite roligare finter och ja, det händer mer.
Ja, men sen om jag ska uttrycka mig lite taskigt, de har inte hunnit riktigt bli förstörda än av all taktik och liksom alla ramar man ska följa. Jag säger inte att det är fel att seniorlag är väldigt taktiska, det är klart att de måste vara det, men juniorhockey är ju mer fria tyglar liksom, och spelarna har inte riktigt annat där än där man liksom ska följa alla bågar rätt och man ska spela efter ett mönster liksom. Utan det är mer att man borrar ner huvudet och kör och det fintar. Och det, även om jag tycker att juniorhockeyn har blivit mer och mer taktisk också än vad det var bara för 5-6 år sedan, så är det fortfarande en helt annan charm med att titta på den typen av hockey.
Ja, men precis, för de vill ju mer visa upp sig. Alltså mer att de gör kanske en chansning och visar nu gör jag det här fintet för att visa upp mig att jag är duktig. Och det kan gå det både bra och gå dåligt, men det är mer att man sticker ut lite mer.
Mm. Och sen ser man ju även på de klubbar idag som faktiskt verkligen låter sina juniorlag spela väldigt fritt och att de får göra misstag och att det liksom inte ska vara så himla taktiskt och toppat hela tiden. Det är de som faktiskt lyckas. Skellefteå är ett bra alternativ. Det är sällan de vinner några SM-guld på juniorsidan, men de är väldigt duktiga på att faktiskt låta sina spelare få lära sig i juniorlagen och utvecklas. Sen är jag en sån som förespråkar att vi borde ha mer, liksom, mer tävling även i serien. Liksom. Jag kan ibland tycka att det är lite för mycket fokus på utveckling. Men det är en annan fråga.
Ja, det kan vi ta och diskutera i ett annat avsnitt.
Ja, exakt. Det är inget. Vi ska gå in på djupet här.
Men jag tänker, innan vi går över, vi ska prata om TV-pucken också. Ju.
Ja.
Så jag tänkte kolla. Det är ju svårt att tippa hela turneringen. Men jag tänker, vilka tre lag tror du går till final?
Jag tror det kommer bli ett kanadensiskt lag och Sverige faktiskt i en 17-VM-final, det tror jag. Sen vilket av de här kanadalagen, det är väldigt svårt att säga.
Det kan man inte, de har inte delat upp.
Nej, men ja, det är de jag tror på, eller ett USA-lag liksom. Mm. Det är väl liksom den logiska gissningen. Hade jag haft superbra koll på nationer så kanske jag hade kunnat ge någon mer bättre expertutlåtande och säga Tjeckien och sådär, men det är inte riktigt, jag tror det kommer bli ett kanadalag just med den bredd de har.
Ja, jag sticker ut takarna, som jag säger, Sverige kommer att spela final mot Rysslands U17 och jag tror att Sverige kommer att vinna med 5-2.
Oj, ja, det var både
så. Nej, så jag får ju också tanden på hjärtat, de andra trupparna har inte släppt ännu, så jag har ju bara kunnat studera Ryssland och Sverige. Och även man känner till spelarna sådär jättebra heller. Men Men jag skulle ändå vilja säga att jag har ju tittat lite på Kanadas 66 spelare de har tagit ut. Och det känns stabilt och så, men det känns redan så att Ryssland är snäppet vassare. Och Sverige känns också vassare. Nu får man återse när Finland och Tjeckien kommer med sina, men nej, jag tror på de här två lagen. Det känns som två bra lag, Sverige och Ryssland.
Som Sverige åker ut i tidigt, så kan vi alltså skylla på att det är du som har jinxat där.
Ja, nu detta får vi kanske klippa bort, eller? Nej, men nej, det kan skylla på mig. Nej, om inte någonting mer att tillägga, så tycker jag vi går över till TV-pucken. Förra årets TV-pucks vanns ju av Skåne. Och Skåne har bara vunnit 3 gånger för. Det brukar vara Stockholm som vinner. De har tagit flest någonsin. Det är 15 stycken de har tagit. Då har du bra koll på TV-pucken. Brukar du följa det?
Jo, men jag brukar följa TV-pucken varje år. Det är ju också så här tillfällen där man verkligen får se alla nya ansikten och nya spelare på väg upp. Liksom. Det är en fantastisk möjlighet att för dem att få presentera sig och för oss som bevakar att lära känna de här nästa generationen. Liksom, helt enkelt. Nästa generation talanger. Det är en väldigt rolig och när vi ändå bara inne på just det, vad det är för typ av hockey. Det är en väldigt charmig hockey att titta på. Det är väldigt mycket misstag och det är väldigt mycket vackra aktioner på isen. Och det är tårar, det är glädjehögar och det är en väldigt unik turnering.
Det är ju där TV-pukshögen kommer på nu.
Exakt.
Och det är det som jag tycker är så tjusigt, så som du säger här, att alltså, de som man inte brukar se får chansen när man får liksom se nya spelare som inte finns, alltså som man inte ser vanligtvis, utan man får se lite nya istället för de här gamla hela tiden. Inget illa med på SHL eller så, men där är ju samma spelare hela tiden. Här får man ju varje år se lite nya spelare. Man får se när stjärnor föds, som man brukar kalla det.
Ja, och sen är det så här, det finns ju ingen idag som kan säga att han är expert på TV-pucken, i och med att det alltid, men så är det med junior och generellt, att det är alltid nya lag som står på benen. Men just TV-pucken är ju alltid helt nya lag som står på benen. Så att det är verkligen svårt för oss som bevakar, att vi måste ju göra ett ganska stort researcharbete för att överhuvudtaget veta vad det är vi pratar om. Liksom. Och jag ska ärligt säga att jag är än inte där att jag har jättebra koll på de här lagen, men man vet ju ungefär vilka liksom län eller landskap som brukar göra bra ifrån sig. Liksom. Mm.
Nej, men det är samma som man ser här. Du har ju Lukas Wallmark, en spelare som 2010 blev värdefullaste spelare, blev bra senare, så bäst är en AHO. Du har Adam Bokvist, alltså du har ju många spelare som har börjat sin karriär här i TV-pucken och blivit upptäckt, om man får kalla det så.
Nej, men visst är det så.
Men vad ser du mest fram emot med TV-pucken i år?
Nej, men det är det som jag alltid tycker är roligt. Det är att se alla de här nya spelarna och de här prestationerna. Jag kommer till exempel ihåg Rasmus Sandin när han gjorde en helt otroligt foppamål för det året Ångermanland han tog hem hela turneringen. Och jag ser också fram emot att jag menar, det är just de här, alltså spelarna, de här som, det kan ju vara allt ifrån självklara namn som Alexander Holst till några som man inte alls har hört talas om förut, som helt plötsligt gör en fantastisk turnering. Det är på något vis, det här är på något vis startskottet för det vi kommer bevaka under flera år framöver. Det här är första touchen vi har på de spelarna, så att det, för mig är det på så vis en väldigt rolig turnering för mig.
Jag brukar följa TV-pucken bara för att det är kul, som jag sa där, men jag ser stjärnor födas. Då kan man säga sen typ, och jag såg när Adam Bokvist blev värdefulla spelare, jag såg hans första, inte första ishockeymatch, men de första matcherna, så när han var med och tävlar och så, titta så stor han är nu liksom. Det här med att man liksom,
ja,
man får se spelare och liksom när de blir bra.
Ja, när Dusan på SVD ska stå och intervjua dem och de nästan och klättrar upp på en steg för att liksom kunna synas i bild och de vet knappt vad de ska säga, men det är så här härliga intervjuer bara.
Det är härligt att se.
Det finns liksom ingen noll mediaträning och de säger bara det de tycker rent ärligt. Och det är det som också är fantastiskt, att det är så oslipat.
För alla våra stora hockeyspelare skulle jag vilja säga har ju varit med i TV-pucken. Du har ju Foppa och alla de har ju varit med där och börjat sin karriär där ju.
Nej, men alltså om man ska gå in på problematiken med TV-pucken, så har det på något vis blivit en hysteri kring hur viktig den turneringen är för spelarna. Liksom. Att man på något vis, både bland föräldrar, till viss del ledare också, och inte minst bland spelarna, känner att du måste spela TV-pucken för att bli någonting. Det är klart att många av de här som mest kända svenskar nu har spelat TV-pucken. Det finns ju också sådana som inte har spelat TV-pucken och gått hela vägen. Och det är ju samma med hockeygymnasiet. Man får inte fokusera och lägga för stor vikt på det. Även om det såklart kanske är en fördel. Så man på något vis så tycker jag det är viktigt att man tonar ner just vikten av det också. Och att en spelare som inte kommer med TV-pucken ska inte känna att nu gick gardinen ner. Liksom, nu är det kört. För så är inte fallet. Utan för många kanske till och med TV-pucken är en nackdel. Att spela. Att du kommer dit. Det blir en stor besvikelse. Du spelar lite. Det går inte riktigt som du har tänkt. Du får dåligt självförtroende när du kommer hem. Och så blir det negativt av det hela. Ibland kan man också vända på det och se det som en fördel. Att okej, jag kommer inte med TV-pucken, men jag ska då med fasen visa att jag kommer gå hela vägen ändå och ta det som en morot istället. Då tror jag man har alla möjligheter i världen att ändå gå långt.
Ja, jag är helt med där, men jag tycker faktiskt det är rätt så, det är inte viktigt för att spela TV-buken, men jag tycker att TV-buken finns, alltså att man får chanserna tycker jag är viktigt.
Alltså visst, nej, men det håller med om.
Det är som du säger, det är klart att man kan lyckas då och sådär, men jag tror att TV-buken kan vara rätt så viktigt. För att du har ju chans att visa upp dig. Du får, där sitter folk hemma och tittar på TV. Även en scout kanske är ledig, men ändå sitter och tittar på TV för att liksom se på rolig hockey. Och ser han där ändå. I och med att det är på TV så allting du syns. Det är som att säga, all publicitet är bra publicitet. Att man får visa upp sig och vara med. Så det är därför jag tycker det är så viktigt med TV-pucken. Visst, jag ska inte stå här och säga att du inte lyckas om du inte spelar TV-pucken. Men jag skulle ändå säga att det är viktigt.
Nej, men det är ju så. TV-pucken är en viktig turnering, men den är inte helt avgörande. Nej, det är det som är den stora skillnaden. Sen så har väl turneringen en viss funktion också. Men jag kan ibland känna att man skulle behöva ändra på saker för att göra den mindre viktig. I och med att det stora problemet är väl egentligen att det är här någonstans alla HG-intag görs utifrån TV-pucken. Man på något vis skulle bara flytta om lite där så att det inte är lika mycket fokus på TV-pucken när man sen tar in spelare till hockeygymnasium. För det är där någonstans hysterin ligger, i att man vill komma in på hockeygymnasium och få göra det som måste spela TV-pucken och så vidare. Mm. Det är det som har blivit en del av problematik.
Ja, men jag är helt med det, men jag tycker ändå att den är sjukt viktig. Alltså för den känns som ändå, det är någon grej som kan hjälpa dig så mycket på steg på vägen. För att det är inte annars rätt så svårt att se. Man är ju 15 år när man spelar TV-pucken. Och det är ju inte, det är så lätt att se 15-åringar spela. Annars ser man att det inte som att det visas på TV eller någon annanstans. Utan att du liksom måste nästan vara på TV-pucken för att liksom synas.
Mm. Nej, men alltså ja, förklart, TV-pucken är viktig. Och inte minst någon som kommer med. Och i många fall kan den bara bli för viktig. Men jag tycker som sagt att de som inte kommer med har egentligen samma möjligheter att lyckas. De kanske bara har en lite längre väg att gå.
Exakt.
Det är där någonstans man måste. Och där tycker jag att de här länen och klubbarna måste bli mycket bättre på att kommunicera med de som inte har blivit uttagna. Mm. Jag minns själv, jag var faktiskt en av de som inte blev uttagen till TV-pucken. Och jag fick det beskedet i ett mejl. Och det tycker jag är väldigt opedagogiskt. Nu vet jag inte exakt, jag tror inte det är så det funkar överallt. Men jag tror att det här är ett väldigt stort problem. Att man bara glömmer bort de som faktiskt har varit med och slagits i flera år till att spela TV-pucken. Att de bara blir bortplockade och så sitter de där hemma totalt neddeppade och tror att deras karriär är över. Och där behöver man någonstans det här pedagogiska ledarskapet som säger att det var inte din chans nu, men din chans kommer. Du måste bara orka liksom kämpa vidare.
Mm, precis.
Där någonstans jag tycker det är en väldigt viktig fråga just nu. För jag tror inte heller att det är rätt att lägga ner TV-pucken, men vi måste på något vis värna om de som inte spelar TV-pucken lika mycket som vi värnar om de som spelar TV-pucken. För annars tappar vi ju bredden i hockey.
Håller med dig helt. Men det är inte pedagogiskt som du säger att ge dig ett mejl. Utan du måste ringa upp den spelaren och säga att så här, men ge inte upp liksom, du har fortfarande chansen. Eller se framtiden.
Precis, och det ska ju helst ske under liksom, så. Och sen så måste den klubben där han spelar i också verkligen ta tag i den spelaren och säga så här: jag förstår att du är besviken att du inte ska spela TV-pocker, men det är bara en pojkturnering. Du vill tillräckligt mycket, mer än de som spelar TV-pocker, så kommer du bli en bättre hockeyspelare. Allt handlar bara om vilja. Sen de som har talang, det är de som ligger långt fram i den åldern. Men talang, den största talangen du kan ha som juniorhockeyspelare, det är vilja. Vill du mer än de som är bättre än dig då, så kommer du bli bättre hockeyspelare än den i framtiden. Det är det allt handlar om.
Ja, man måste ju vilja utvecklas så det blir bra. Man måste ju vilja nå sitt mål. Det är ju, vill man inte så går det ju inte bra.
Ja, och det är bara så, det är lätt för alla att sitta och peka på en sån som Rasmus Dahlin, att det är den största talangen vi har haft, bla bla bla, och det, så är det ju. Men det man måste också, som man sällan lyfter fram en sån som Rasmus Dahlin, det är ju att han är den som har tränast hårdast av alla sin ålderskull också. Han är den som alltid har varit i gymmet när ingen annan är där. Han har alltid varit den som är där på isanen först av alla. Han är den som har stått hemma på skottrampen dag in, dag ut, natt som dag. Och det är det någonstans man måste bli bättre på att lyfta fram. Att det är inte talangen som gör hockeyspelaren. Det är viljan att bli bra som gör hockeyspelaren.
Men det är samma, om jag ska dra en parallell till fotbollen. Så var det att jag läste en artikel igår om en fotbollsspelare som blivit uttagen till ett solläger. Med att träna med landslaget där, 15-åringarna. Och han sa det, varför han tror att han hade lyckats. Varför att så fort han hade en kvart över en halvtimme, så hade han bollen på fötterna. Liksom han sköt mål och han var ner på planen och spelade lite. Som jag säger själv, men så man alltid försöker liksom vilja träna och ge allting för det liksom.
Ja, men det är det allt det handlar om. Att man ska göra det man älskar. Och man ska hela tiden tänka i det omklädningsrum man sitter i. Jag ska vilja lite mer än alla andra i det här omklädningsrummet. Och när du väl är bäst i det omklädningsrummet, då är det som Wayne Gretzky sa, då är det dags att byta lag. Till ett lag där det är bättre omgivning. Och sen ska du göra samma sak där. Det är så du måste jobba liksom. Hela tiden se till att bli bäst där du är. Och vara vilja mer än din omgivning. Och när du väl har lyckats med det, då är det dags att byta omgivning.
Håller med. Jag tänkte innan vi bara avrundar podcasten, så kan vi ska berätta när det är TV-puggen för de som vill titta. Och
yes.
Den börjar 1 november 10.00 med Skåne Dalarna i första matchen. Och sen håller den på 4 dagar fram till 4 november. Det är någonting, och alla matcher sänds på SVT. Så man kan ju följa dem där och se framtida stjärnor eller om det är någon man känner som ska spela. Och om inte du har någonting att tillägga, så tycker jag det är dags att säga hej då. Vi har ändå pratat i 45-50 minuter tror jag nu.
Ja, det blev ett matigt men roligt avsnitt.
Så nu har man koll på hela TV-pucken och hela U17-VM, så nu behöver man inte läsa på mer, eller hur?
Nej, exakt.
Nu har man koll igenom oss.
Ja, verkligen. Nej, men grymt roligt.
Ja. Tack för att ni lyssnade, och så ses vi nästa onsdag.
Det gör vi.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.